Det är Torsten Nilsson och jag. Och det är den 14 april 1983. Och vi brukar göra så när vi intervjuar att vi ber intervjuoffret presentera sig själv.
Ja, mitt namn är Torsten Nilsson. Och jag är numera bosatt i Hässleholm, jag är i Skåne. Och jag är född i Knislinge, Kristianstad län. Och blev redan som 3 månader gammal placerad på fosterhem genom barnavårdsnämndens försorg. Och jag har varit på flera fosterhem. Och så den 11 november 1940 så kom jag till Biskopsbo. Och det var också genom barnavårdsnämndens försorg. Det var så att jag var på ett fosterhem. Och de hade ett litet lantbruk på en 10 tunnland och 5-6 kor och en häst. Och han hette Knut Arell och hon hette Anna Arell. Och han var mycket sjuk så han fick inte arbeta själv. Och Anna, hon var ju heller inte så stark. Jag var ju bara 14-15 år då, och jag var ju liten och klen som jag alltid har varit. Så blev det så att de fick avveckla jordbruket och han dog senare. Och så visste de inte riktigt vad de skulle göra av mig. Men så hade de fått uppgift om det här om Biskopsbo och hur bra det var på allt sätt. Och blev jag ju placerad här. Hon hette fröken Maria Pettersson som hade hemmet då. Och på den tiden. Det var en som hette Åke Eriksson som var en kontorskrivare som jobbade här och han var nere vid en station i Säkra och hämtade mig med bil. Och när jag då kom hit så kom jag först ner på den så kallade arbetshem. Det var 13 stycken som jobbade här vid jordbruket och i trädgården och lite allt möjligt. Och så kom jag då ner där och blev placerad där. Och senare då kom jag upp på, senare upp på flickavdelningen. Det var, vi hade gemensamt bad och där uppe på avdelningen för alla patienter, både kvinnor och manliga. Och när det första vi gjorde när jag kom upp där så klippte jag med allt håret. Så jag var nästan renrakad i huvudet. Och sen skulle jag då bada och byta om kläder. Jag kom ihåg jag fick långstrumpor och livstycke. Och det var kortbyxor som är ett liv sammansytt. Så det var liksom bara en läm där bak det fällde ner. Och så var det en liten bröstficka här uppe. Och som jag hade min nätukopportmonnä i. Och sen är då var klar jag så kom jag ner igen där och till arbetshemmet och så fick jag hjälpa till med lite av vargen med jordbruket och i trädgården och jag minns första vintern i hugg i skogen och ute på åkarna arbetade och jag minns jag hade stora västar och tidningar på ryggen för att vi inte skulle frysa för hon var ju väldigt mån om oss och så var det så att sen vi då jag vet, det gick ju mycket i blåkläder och trätofflor på den tiden, för det är ju inte så snygga kläder som de är idag. Och jag vet, vi skulle gå till kyrkan på söndagarna, så när vi då kom upp på söndagmorgonen så skulle vi klä oss i blåkläder och trätofflor. Och sen så, när vi då skulle gå till kyrkan så klädde vi om oss och vi hade gråa spetsbyxor och gråa foton, en gröngråa foton. Och de som inte ville gå till kyrkan, de fick stanna hemma för att vi fick inte gå någon annanstans. Och jag minns vi hade en diakon som hette Hedemar som hade hand om oss på avdelningen och han skulle följa med oss till kyrkan. Vi skulle gå i led liksom, som i den militära och ni var, hade ju strängt på det. Och sen när vi då kom hem så skulle vi ju klä om oss igen då på middagen och när vi då hade ätit och sen var vi då ute och gick och jag vet vi gick mycket i skogen för Då han fick vi inte ha skor på fötterna utan vi skulle ha trätofflar. Jag minns särskilt en gång vi hade en som jobbade här med Fredemadrön och han heter Herbert Karlsson. Han var från Stensund som jobbade här då som vårdare eller vaktmästare som vi kallade det för. Som när vi då kom ut så stod fröken Pilsen uppe här uppe i sängkammarfönstret och så sa hon till Herbert, vad har pojkarna på fötterna? Ja, det är skor, sa Herbert. Ja, det får inte ha, sa hon, för att det vet ni väl, sa hon. Det är så det öppna skor. Sen sa ni genast in för trätofflar på. Och sen skulle vi då, fick vi då ut och gå i skogen. Och jag minns jag hade en kostym som jag hade fått. Jag var konfirmerad och skedde mycket fin skedjurskostym. Jag hade bara haft den en gång när jag konfirmerades. Och den gjorde hon om till spetsbyxor. Och sen till slut så var det kortbyxor. Och till slut så hade jag bara kavajen kvar. Och den är ju iväg för flera år sedan. Och sen hade vi en sån här grå overall. Helgård med svarta ränder. Och det var ju inga sidor. Fick jag inte hinna vara en liten bröstficka bara. Och de hängde som hörsöka. Så vi såg ju alldeles fint som skrejten ut. Och det fick vi gå med. Och även på samhället. Så fick vi gå med det där. Så de visste ju var vi kom ifrån och när de såg oss på samhället. Och sen kanske jag skulle säga lite grann om maten. Men jag tyckte det var ju bedrövligt. Och det var inte bara patienterna. För det var ju även personalen. De fick ju äta surt fläsk och mögligt bröd. Och vi hade bränt råg till kaffe och rågmjölsgröt. Och det var ju välling och lite sådär varierande. Och det är klart det var inte mycket att arbeta på. När vi jobbade i skogen och ute på åkarna. Men hon var sån. Och hon hade ju hemska humör. Jag vet särskilt en gång. Jag kom på henne en gång med hennes hemska humör. Och det var att jag kom in i hennes lägenhet i våningen här. Hon skulle hjälpa henne med mattan då. Och så ute i vestibulen i hallen så kallade jag en lån matta där. Och jag skulle ut med den. Och så fick jag se att det var en lucka i golvet. Och jag blev väldigt intresserad så när hon var lite avsidig så passade jag på att öppna den där luckan och skulle se när det kunde vara den. Och det var en liten förkantig källare, jordkällare. Och där hade hon sprit och allt möjligt, drickbart, vodka och vin och alla sorters drycker. Och då förstod man ju att hon hade vatten där nere och tagit sig en klunk. Och det där hon var riktigt på stridsumör. För det var hon ju nästan jämt, men hon kunde ju vara snäll med många gånger. Och jag vet när vi stod nere i tvättstugan av en som heter Arvid Hansson. Det var ju så att flön på flickan hade ju likadana kläder allihop. Patienterna i gråa klänningar. Och det tvättade ju här. Vi hade sådana här gamla tvättmaskiner med som man drog med vev med trävingar i. Och sen jag stod och drog en sån där maskin och sen Arvid Hansson stod och tvättade med skrubbröst och gnodde för glatta livet. Och så kom hon ju ner så sa hon, här står ni bara och blarrar inte och gör någonting, sa hon. Och så där, stryk skulle ni ha, sa hon. Så fick man sig en lavett som man flög ut på golvet. Och ja, sen var det lite att börja om igen. Men sen kanske bara en halvtimme eller en timme och så hade solen vänt sig. Då kom hon ner med kaffebricka med kakor och saft och läsk. Och ja, det var hur trevligt som helst då. Och så man såg ändå att hon kunde vara snäll med många gånger. Fast hon hade sitt hemska humör och var besvärlig. Och jag vet, ibland så spikade hon igen fönster och dörrar varför hon ville ha oss på framsidan här. Så hon kunde se vad vi hade för oss. Och sen vet jag, inne i dagrummet så hade vi en apparat som hängde på väggen. Och det var proppat att sätta i den. Och hade vi då propparna i, för det hände ju ibland när glömde att ta väck dem. Då kom hon stå in i sin lägenhet här och höra allt vad vi pratade om där inte. Hon bodde om henne och andra, så hon fick ju mycket upplysningar. Och sen vet jag alla brev och allt sånt vi skulle skicka, så skulle vi lämna in dem här. Så hon skulle läsa dem och skicka iväg dem. Och det kunde hända en månad eller par efter så låg det brev i sönderrivna som inte hon hade skickat och kort och sånt. Och Jag vet särskilt en som heter Alvar Johansson, en Alvar Sjöman. Han kunde skriva lite grann, men han var inte så bra på att sätta ihop och sådär. Så ville jag som hjälpa honom att skriva. Vi hade rum uppe på Fläckaren, så vi bodde väg i väg med honom. Och så kom han till mig och så sa han, du vill inte hjälpa mig att skriva, så han, jo, så det kan jag väl göra, så ja, om du bara säger vad du har skrivit, och det gjorde jag mycket riktigt. Och sen var det på den tiden jag skickade posten med bussen och hämtade posten, så när jag gick ner och hämtade postväskan så passade jag på att skicka brevet samtidigt, och så då dröjde väl en vecka eller 14 dagar efter, så var vi ute och vattnade här på blommorna här på gården. Alva var vattnet, jag vattnade. Det var strax innan middag. Så kom hon ut, så sa hon till Alva, jag kan hälsa från dina föräldrar. Jag har fått brev ifrån dem. Och hon talade om hur bra det var och allting, och hur trevligt. Så undrade hon vem som hade hjälpt dig att skriva. Så sa hon, ja det var Torsten. Jo, sa Alva. Ja, men det var väl snällt av hon, sa hon, fröken Pelsen. Verkar så bra och trevlig. Men sen när vi hade ätit middag, och vi satt lite utanför det innan vi skulle börja jobba på gräsmattan utanför arbetsrummet, så kom hon, så sa hon att vi skulle in i matsalen, hon ville prata med oss. Ja visst, vi gick in där, och så skulle vi då ha reda på vem som hade hjälpt Alva att skriva. Och det var väl inte med hon och Alva som visste det, förmodar jag. Och det var ingen som sa någonting i alla fall. Och så sa hon att, ja, sa hon, egentligen så skulle jag skicka det till Kjell, sa hon, till Innesjukhus, sa hon. Och för hon hade förutsatt att det kommit upp till medicinalstyrelsen i Stockholm, och det hade stått både det ena och andra, och dålig klätt och dålig mat och rum och allting, och dåligt jag hade där. Och hon syg och le, hon var vid patienterna och hon behandlade dem. Och så sa jag det, ja vad ska jag göra, för jag bara, ja sa hon, då får du gå upp och lägga det, sa hon. Och så fick jag en lavett, så jag flög på bänken när jag satt dem. Och sen var det bara att vrida av och gå upp och lägga sig. Och jag vet särskilt en gång, jag har ett minne som jag tror jag aldrig kommer att glömma, om jag tror levat jag blev 100 år. Och det var på den tiden, så när vi följde då, så tyckte vi var fri halva dagen och gå ner till riksdagen och dricka kaffe och roa oss bäst vi kunde. Så hon hade varit nere på middagen då och sagt till er, det var en till som heter Ivar Jonsson. Han hade följt år veckan innan, och så kunde han inte vara ledig den dagen, utan vi fick ta det liksom samtidigt. Så hon hade varit inne och sagt till avdelningssköterskan att vi skulle klä om och stå på middagen och göra oss i ordning och gå ner på samhället och dricka kaffe och sådär. Och själv skulle hon åka till Växjö och doktor Evertsson med någon pappa eller om någon patient eller något. Och det här var inte gått riktigt som hon hade tänkt sig. För att när hon kom hem sen på kvällen så var hon på väldigt ungt humör. Och hon kom ju ner upp på arbetshemmet och skulle prata med oss. Och då hade hon ju för sig det att Ivar hade lockat mig med till riksdag, och vi hade gått olovan, så hon var inne med det andra. Ivar, han var ju troende liksom jag, så han läste mycket i Bibeln och läste böcker. Och så skulle han ju gå upp och straffligga på sitt rum. Och då skulle han ha böcker och Bibeln med sig. Och det var just detta som fastnade i mitt minne. Det var det att hon tog Bibeln och slog den i ansiktet med. Och sa att du ska inte ha någon Bibel som är så stygg att läsa om. Och mig körde hon upp på flickavdelningen. Det var på lördagen. Körde hon upp mig på flickavdelningen. Och sen på söndagen så hade hon skickat upp Britta Pettersson. Första flickan med mat till henne, för hon tyckte liksom synd om honom, och det var liksom inte mer fel med henne att detta hade hänt. Och så, men så, sen kom jag ner på den flygeln på pojkavdelningen, som var sämre psykiskt utvecklingsstörda. Och jag hade bara varit en halvtimme, en timme eller något, så kom hennes dotter ner och sa till att jag skulle gå upp på flickavdelningen för att fröken Pettersson talade med henne. Först när innan, ja det går väl bra, sa jag. Och när jag kom upp där, var klädd i vanlig kavajkostym, så låste hon in mig på ett rum där. Och det var stora trälämmar på fönsterna. Och det enda jag hade, det var en liten glasruta, en rund glasruta i dörren som jag kunde se ut i korridoren. Och där gick jag från 7:30 på middagen, eller från 7:30 på middagen till 7:30 på kvällen. Och bara grät, gick fram och tillbaka, jag visste inte vad jag hade gjort. Jag tyckte det var hopplöst, jag tänkte, ni stilla sinne, vad är det för ställe man är på egentligen?
Det rummet, vad använder man det till?
Ja, det är ju där borta där ni har renoverat nu.
Vad hade man det rummet till
annars? Ja, det var sovrum. Så det var. Så det var ju som låg där. Men... Jo, då, det var ju sovrum hela vägen. Ja, inte hela vägen, men det var ju ett par rum i alla fall. Så det var.
När du pratar om arbetshemmet, menar du det ute på flygeln då?
Nej, det är det stora där som ligger, som Hjalmarsson sa nu. Det var så kallad arbetshemmet det.
Och det var där ni 13 pojkar bodde?
Ja, det första åren, ja. Men sen var det en hel som kom väck och kom till andra hem. Och det är en del som är gifta och har det bra.
Kan du berätta om de här 13? Kommer du ihåg dem?
Ja, inte så mycket. De var ju stora fullväxta. Jag var ju bara liten och klen som jag sa när jag kom hit.
Du sa aldrig när du var född.
Jag är född den 15/10/1924. Så jag blev 59 år i höst och blev jag till nästa år så blev jag 60.
Det betyder att när du kom hit så var du inte mer än...
Jag var fylld av 16 år den 15 oktober och kom hit till Biskopo den 11 november 1940.
Ja.
Och flyttade härifrån den 3 april 1956, annandag påsk. Och det var ju genom min hemkommun som inte ville ha mig här, de ville inte betala för mig. För att jag var ju skriven i Kristianstad län och uppväxt och född där. Och det var ju Axelsson och hans fru som skjutsade ner mig. Och så kom jag ju då till ett hem som heter Backagården. Det ligger 6 kilometer utanför Hässleholm. Och då jobbade jag där på... I trädgården, jag hade en sån liten handelsträdgård, den är nu utarmderad. Vi jobbade där en vecka och sen så var det en som heter Kalle Skog och jag blev placerade på lasarettet i Hässleholm. Vi skulle hjälpa till där i parken och rensa löv och rensa upp där en 14 dagar. Och så blev det så att när han hade varit en vecka så kom han till en trädgårdsmästare, det heter Pykehus, det ligger strax utanför Hässleholm och i utkanten av stan. Och så blev det så att jag fick gå där själv på lasarettet. Jag jobbade där i 13 månader. Men så var det jag och några stycken till. Vi kom in till 2 läkare, en från Medicinalstyrelsen i Stockholm och en från överläkaren från Göteborg. Och då hade jag gått igenom mina papper och betyg för att jag hade gått i riktig skola konfirmerad. Och så undrade ju en av läkarna om jag jobbade på gården där. Så sa han, sysslomannen i Syrén, han är nu med död för flera år sedan, som var förståndare. Så sa han det, nej, sa han, det gör han inte, utan han jobbar på lasarettet i Hässleholm. Ja, men varför är du här, sa de. Ja, det är inte meningen heller, sa han. Det är bara har blivit så, sa han, för att han har kommit från sitt hem uppe i Småland. Och vi hade ingen annanstans att placera honom för tillfället. Så. Men så fort vi kan ordna något annat arbete till honom så ska han ju inte vara här, för han är för bra att vara här, sa han. Och så blev det så att jag blev utplacerad. Och då kom jag ner till en plats som heter Arje, ligger mellan Trelleborg och Malmö. Och jobbade där på Kristianstad läns landstings barnhem. Det var så att jag var byggt som sjukhus från början. Och man sin hade Malmös län och Kristianstad läns landsting det som kvinnohem för gatflickor i några år. Och sen låg det öde i 4 år. Och sen så... övertog Kristianstad läns landsting där öppnade barnhem för 20 patienter, psykiskt utvecklingsstörda. Och men så hade de ett hem som heter Hemhult, det ligger i Tollarp mellan Hör och Kristianstad. Och så hade de ett hem i Östra Sundarsmöv och ett hem i Osby. Och Men så i och med att de byggde nytt lasarett i Simrishamn så renoverade de om det gamla lasarettet till större vårdhem för 205 patienter. Och så drog de in det hemmet nere i Arje och flyttade det till Tollarp Hemhult. Och så hade de det några år där och jag jobbade där i 10 månader. Och sen så flyttade de till Kristianstad, hon byggde nytt hem där för 70 patienter och flyttade dit där. Och jag kom till där jag jobbar nu, det är Attap, stor handelsträdgård, 1963, den 15 februari. Och där har jag jobbat nu i styrt 20 år.
Nu har du ingenting med omsorgs...
Nej, nej, nu är det mig själv.
Ja.
Så jag har ingen alls som har ansvar för mig eller någonting. Men jag blev utskriven och det var jag ju på Dr. Evertsson redan här när jag var på Biskopsbo och jag tyckte jag hade gått och jag ville försöka klara mig själv och då sa han bland annat det att ja, sa han, du har det bra här, sa han, bekymmersfritt och allting, du behöver ju inte tänka på skatt eller mat eller kläder eller någonting, du får ju allting vad du behöver. Jo, det är klart, det får jag väl hålla med om, sa jag, men det finns någonting som inte kan ersätta vakt med mat eller kläder. Så ja, det är friheten, sa jag. Och när de då har en människa inne på ett hem, det är kanske en 20, 30, 40 år, och de vet om vi aldrig får en chans till att försöka ut i förvärvslivet och klara sig, hur kan de då bevisa att de inte kan klara sig och vara som vanliga människor? Och då vore väl fritt, sa jag, att skicka ut dem på en månad eller två och lät dem försöka och se om de verkligen sköter sig och hur det går för dem. Och kan de nog klara sig så är det en glädje både för landsting och kommun, sa jag. Så nu tycker jag det, att det.
Så att man kan säga att det var en olycklig tillfällighet att du kom till Biskopsbo?
Ja, det var ju genom mitt hem och att jag nu liksom inte hade några föräldrar som jag visste om. Och min mor har jag inte sett sedan jag var 4 år gammal och min far har jag aldrig sett, men nu har jag ju fått kontakt med dem. För att det var en i Hässleholm som jag blev i kontakt med, en äldre man för några veckor sedan. Och han är gift och bosatt i Hässleholm. Han har jobbat inom köpmannabolaget i många år, men han är pensionerad nu. Och vi kom till att prata inne på stationen en gång för att han har två söner som är gifta och bosatt i Stockholm och jobbar där inom datan. Och han var skulle hämta dem där vid stationen. Och jag träffat han flera gånger och pratat med honom. Så en söndag eftermiddag så kom jag in på stationen. Jag hade varit uppe på Domus och ätit. Och då satt vi och resonerade mest en halvtimme. Lite av varje och mitt på hemförhållande och vad jag hade bott och vad jag hade jobbat och sådär. Och så berättade han för mig att han var släktforskare och hjälpte sådana som ville ha hjälp och behövde hjälp med sina hemförhållanden och sina syskon och sådär. Så sa han så här bland annat att vill du, sa han, så ska jag hjälpa dig, sa han. Du kan få rätt på både din far och din mor, sa han, och du ska få det skriftligt. Och så jag har ett helt dokument om det. Och då berättade han det att så talade jag om för honom då var jag var född och vilket årtal. Så han liksom hade en utgångspunkt att gå ifrån. Sen hade han rest och ringt ikring till olika fastighetsexpeditioner och fått skriftligt uppgift på var jag var född och var min mor var född. Och hon är född i Önestad. Bara en och en halv mil ifrån Hässleholm. 1905, hon är 78 år gammal. Och hon är gift med en som heter Henrik Hansen. Och bor på Vegagatan 22 i Lund. Och de har 6 barn i det giften. Och sin son, men henne har jag inte träffat ännu men jag har fått kontakt med henne. Så jag ska besöka henne då i april. Ska vi åka dit. Och sin min far har jag aldrig letat något om. Så han är född i Katarina församling i Stockholm. Han var också ett barnens barn. Han vet inte om sin far. Och han är numera bosatt på. Han är född 1983 år gammal. Och han är bosatt på. Och han och hans fru är bosatta på Tullargården i Arkelstorp utanför Kristianstad. Uppman utanför Kristianstad. Och de har 6 eller 5 barn i det giften. Och Så, och den här personen, han heter Nils Johansson, som jag har varit i kontakt med, som har hjälpt mig med det här. Han då ifrån Uppmanna, Arkestorp, född och uppväxt där. Och så han kände den här mannen i fråga. Men han var inte riktigt 100% säker på om det var han, för han sa det kan ju vara fler med det namnet, sa han. Men han hade varit där och besökt honom. Och sen han då kom dit där så gick han där in i matsalen, Jansson hette han, Tuve Henrik Jansson, och för de hade hantverkare där, så de målade att tapetsera matsalen. Och när då Johansson kom in där så bad han ju förtala vid Jansson så där lite avsidigt, så, och han hejade liksom till och undrade vad som var färden. Så sa han att ni har en son i Hässleholm som går och väntar på, sa han. Har jag det, sa han. Ja, det kan vara möjligt. Ja, det har han ju erkänt, sa han. Jag har fått det skriftligt, sa han. Jo, det kan nog vara rätt och riktigt, sa han. Så sa han ju det då, att ja, där får han ju komma hit så jag får prata med honom. Och så då en tisdagen innan påsk så bestämde vi det att vi skulle åka dit, för då på eftermiddagen var hemma och hämtade mig 1:30, för jag slutade jobbet klockan 12, så jag var hemma 12:30. Och det var ju först i Knysslinge där jag född och skulle ha en del uppgifter om angående pappa. De skulle skicka till Uppmanna där han är körskriven och var farv och sånt när det blev aktuellt. Och när vi då kom till Arkestorp så satt de och drack kaffe där inne i matsalen, så vi ville liksom inte störa dem där inne. Så vi gick in i en tv-rum och satt oss där, och så sa Jansson att du kan sitta här, så ska, eller Johansson, nu kan du sitta här så ska jag gå och hämta Jansson så du får prata med honom. Och när han då kom så sa jag, hej far, sa jag. Det var roligt att se det, sa jag. Jag har många gånger gått i min ensamhet och funderat över vem som verkligen är min far och var jag är kommen ifrån och var man lever där. Hur är det med det, sa jag. Ja, då sa han, jag har väl tänkt på dig med många gånger, sa han. Och undrat hur det blev med den där pågen, sa han. Och så satt jag och pratade lite om vad han har varit med och vad han har upplevt och vad han har jobbat. Och, ja, och så undrade han hur jag hade det. Och, ja, så jag jobbade i Hjärtat strax utanför Hässleholm på en stor handelsträdgård där. Hon bor i centrala Hässleholm och har lägenhet. Jobbar halvtid, sa jag. Ja, men det är ju lagom, sa han. Så undrade han om jag var gift och hade familj. Nej, det är jag inte, men förlova det, sa jag. Ja, han har en flicka uppe i Småland som han åker till, sa Johansson. Och ja, sa han, det har jag med varit, sa han, i många år jobbat på Tormås, bland annat i Kronobergs län, sa han. Jag har varit jordbrukare, lite fiskare, och lite av varje. Och, men så visste inte hans fru om det här, och hon var mycket dålig. Så när vi då, vill vi inte upphålla honom för länge. Så när vi hade pratat ungefär en halvtimme så sa jag att vi skilde så. Så sa jag till Jansson att min far, att jag får väl komma hit och träffa dig flera gånger, far, sa jag. Ja, på min sida, sa han, får du komma så mycket du vill, sa han. Det är bara det att vi har kommit så många gånger, sa han. För när man är dålig själv och ont av kärltamp och ursyn, så. Och min fru är mycket, mycket dålig, sa han. Och jag vill inte hon ska reda på det här, sa han, för att hon har inte vetat något tidigare. Och då kanske hon får en fråga så att hon faller med en gång. Och sådär. Och sen när vi då åkte hem så var vi i Kristianstad åt middag. Och då berättade han det att han hade ringt min mor i Lund och fått en del uppgifter. Och det var en ung dam som svarade. Och han trodde det var en dotter till henne, och det var det mycket riktigt med. Och när han då bara förtalade för Resia Hansen, så sa hon, ja, ett ögonblick så kommer hon här, sa flickan. Och när hon då kom i telefonen så sa Johansson, ja, sa han, ni känner ju inte mig, sa hon, jag känner ju inte er. Men jag kan ju presentera mig och tala om vem jag är och var jag kommer ifrån och vad jag har för ärende. Och så sa han att ni har en son här i Hässleholm, sa Johansson. En son som, oh nej, det måste vara fel, det är inte riktigt så, det är inte sant, så. Och verkar så aggressiv och avvisande på något vis. Jo, sa Johansson, det kan nog vara rätt rykte, sa han, för att jag har gått den långa vägen, sa han. Jag har fått upplysningar på, genom fastighetsinspektionen, och fått skrifter på var ni är född och var ni har varit bosatt och var ni bor nu, sa han, och var son är född och årtal och allting. Och han har till och med träffat en riktig far som han aldrig har sett tidigare. Och han det, sa hon, när hon då liksom fick höra det, så vid en annan ton. Hon blev milda i rösten och väldigt pratsam och sådär. Så sa hon, ja han lever väl inte nu, sa hon. Men nu, jo då, han lever i all önskig välmåga i Hässleholm, gör han det, sa hon. Ja, men det var ju bra, sa hon. Så sa Johansson, vet ni en man om detta då, att ni har en son utom äktenskap? Jo, ja, det vet han, sa hon, för det har vi pratat om, sa hon. Ja, men då är det inga problem, sa Johansson, för han vill ju gärna se sin mor och träffa henne. Men hon är i livet, ja, det går väl bra, sa hon, var hon. Så har vi bestämt att jag ringer upp en dag när jag kommer hem och besöka henne. Det ska ju bli en upplevelse. Det är 55 år sedan jag såg henne.
Trodde du att det skulle gå så här?
Nej. Det trodde jag väl inte. Jag har liksom inte själv vågat att forska i det. Det är många som har varit för mig om det och vill jag skulle försöka ta rätt på det själv. Men man har liksom inte vågat, i och med att nu de är gifta och har familj och sådär, så vet man inte vad man ställer till med för trassen och tråkighet, och det kan till och med bli skilsmässa och annat. Så jag har liksom inte vågat, men så nu när han erbjuder sig att hjälpa mig så nappar jag på det.
Dina föräldrar var aldrig gifta?
Nej, det var de inte. Min mor, hon var väl en, ja, hon kunde vara 19 år när hon lämnade mig på till första främmen. Och då kom jag till Norra Sandby, en mil utanför Hässleholm. Till en startare som heter Jon Olsson, inte Hilma Olsson. Och han jobbade där på Sandby Kungsgård. I några år sedan flyttade jag ifrån till en plats som heter Bivarö, utanför Knislinge. På en stor gård där. Och sen så blev de ju skilda. Och flyttade var in på Sötholm. Och nu är de omgifta. Och har barn i andra giftet. Jag hade en pojke i första giften. Och så fick min far John. Han fick en hushållerska som heter Hanna Svensson. Och som hade varit gift och var skild. Och hade 8 barn som kom in och fick ta hand om. Och hon var så stygg och det, så hon höll på att ta livet av mig flera gånger. Jag vet särskilt en gång jag skulle gå efter stickor till henne. Och hon sa ingenting. Och så gick jag då in på mitt rum. Ja, det var ett rum som var så stort som detta. Och jag låg på en halmare som filt. Det var vad sängkläder jag hade. Och sen på morgonen så började Jon, han hade ju stallarna, hästarna, började tidigt. Han fyra morgonen. Så klockan 5:30 på morgonen så kom hon in i rummet där låg och hade en träpåk eller vad jag kallar det för. Så jag vet så grov som min handled och slår mig i huvudet med så blom ran ner på armarna. Och då förstod jag det att hon kunde ju inte vara som hon skulle vara. Och sin en gång så skulle jag gå efter sticka åt henne och alla potatis till henne och jag fick en spann och så tänkte jag ska göra henne en vädjärn och tvätta dem så hon slipper det. Och jag satte spannen på körsgolvet och slog vatten i och det var på den tiden det var en trädgolv med stora träplankor och där började jag rinna vatten på golvet för jag visste inte att spannen var trasig. Och så kommer hon in då och så slår jag taket upp vattnet. Och jag var inte med en 12-13 år så jag var inte van med sånt. Men jag gjorde så gott jag kunde. Jag fick en balja och en skurfas. Och låg där och takade. Och så var jag klädd i vanlig blåvarall. Och hon kom in och du kan inte taka golv, sa hon. Det ser jag ju, sa hon. Så tog mig här i ryggen och slår mig i golvet. Så jag trodde att täljorna skulle gå av eller ryggen skulle... Jag skulle knäcka ryggen. Och så tänkte jag, nej, tänkte jag, ni silla fin att det här var jag inte ut med. Så var det en fru som jobbade där på gården, så jag talade om det för henne. Hur det var, hur jag hade det. Och så anmälde hon ju det för barnavårdsnämnden. Hon föran Julius Jonsson. Och där var det ju nere där och tittade. Hon sa att jag hade det, och han godsägaren, nej det går, han var ju med, men han sa jag kan ju ingenting göra för jag har inte mer att göra, sa han. Så, men han var med uppe ändå och tittade. Och det var ju hur trevligt som helst när de var och satt fram mat och allting. Men sen blev det då bestämt att jag skulle till ett annat fosterhem. Då kom jag till några sambi igen till en lantbrukare som heter Nils Persson. Och där var jag väl ungefär 2,5 år. Han är död nu och jag skulle nästan tro att han får också ha gått bort. Och sen så kom jag därifrån till en plats som heter Glimminge. Det var min sista fosterhem. Han hette Knut Arell och hette Anna Arell. Han var en skollärarson från Osby. Och här är lite blandpunkt nu. Där var jag 14-15 år. Och sin kunga därifrån hit till Viskesbo, 116 år.
När du kom hit till Sävsjö station och Åke Eriksson var och hämtade dig, vad kände du då?
Ja, jag var lite orolig och undrade hur det skulle bli för framtiden och hur länge man skulle vara här och sådär.
När du kom till Biskopsbo och fick se byggnaderna, vad tyckte du om det?
Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Det verkade instängt och sådär, men man kände liksom att man var ju... Liksom, jag ska inte direkt säga fånge, men man var ändå... Man var inte fri och man var inte sig själv. Och man skulle gå under vissa tvång och omständigheter. Och...
Du var den yngste arbetshems...
Ja, det får jag nästan säga att jag var.
Upplevde du att du fick att de utnyttjade dig?
Ja, jag fick ju hjälpa till. Ja, jag behövde ju bara göra det jag orkade, så jag var ju aldrig tvingad till något direkt. Det kan jag väl säga var, men...
Fick du någon lön?
Ja, vi hade ju lite sådär kallade flitpengar. Så det fick för pensionen, den fick vi ju aldrig, för den tog det ju hand om här. Och...
Hur stor var den här flitpengen?
Ja, det kommer jag inte ihåg, men det var inte så mycket på den tiden. När jag kom till Backagården där till det hemmet, då hade vi 50 kronor i månaden som flitpengar. Och då hade vi ju permissionssedlar, så vi fick ju gå till stan då på söndag eftermiddagen. Då halv ett, jag hade ätit middag, och så skulle vi då vara hemma 9 på kvällen. Och var vi inte hemma då, så blev det utegång förbud nästa söndag igen.
Hur var det här på Biskopsbo? Fick du gå vart du ville?
Nej, det fick jag inte på fröken Petsons tid. Det fick vi ju inte gå som vi ville. För där skulle vi antingen ha en vårdare, diakonerna, någon med oss som sov efter oss. Och så var det som jag sa, vi fick ju bara gå till kyrkan. Vi fick ju aldrig gå till någon frireligiös lokal om det var någon möte eller så.
Hur kommer du ihåg hur en dag kunde vara på Biskopsbo? Hur dags steg ni upp?
Ja, det är minst jag knappt, för det är många år sedan. Jag skulle tänka mig att det var vid sjudraget någon gång sådär.
Och hur såg det ut med möjligheter till tvättning och...
Ja, vi hade ju gemensamt tvättrum för alltså vi som jobbade där. Men sin bad och sånt större, det hade vi ju där på flickavdelningen.
Hur såg det ut?
Ja, det var ju väggarna. Vi var ju klädda med panel ner till. Och sen var det då någon sorts göra papp eller väv eller något upp till målartänsten. Och så var det då krokar på väggarna där vi hängde sina kläder och runt väggarna där.
Det låg många på varje rum.
Ja, det kunde ligga 10 stycken, för jag levde uppe på andra våningen. Där har jag legat och skruvat trägolv, jag och en biträde från Smålands Åbo. Och det var ju gammalt med grova träplankor. Och där kunde ligga 10 stycken i varje sal där. Men sen hade ju enskilda rum.
Alltså fanns det det?
Ja, det gjorde. Bland annat där jag blev inlåst på och något mer. Men sen blev jag nerflyttad, så jag har ju legat där nere med på det gamla. Men jag har legat sista år när jag var där bort på den flygen. Hade jag rum där, men det var sin axel som kom.
När du arbetade här inne på avdelningen, var du både inomhus och utomhus?
Ja, just det. Jag jobbade till med köket i 2 år.
Jaså.
Så jag hjälpte till med disk och städning. Och sen då när Axelsson kom hem så var ju, gick jag ju mer som så kallade springpojk eller vaktmästare, så hade ju han fulla patroner, så jag sköt ju bankären och postären och nästan personalens avlöningar på banken och betalade räkningar och hade sådana förtroendeuppdrag. Och jag hade full frigång, så jag hade ju nycklar, kunde komma hem när jag ville och vinna när jag ville. Bara så ifrågade jag ungefär var jag var någonstans och var jag skulle hem. Så det inte var oroliga. Jag vet ibland när jag hade hand om pannorna med så fick man jobba varannan söndag. Och jag vet ibland Axel, han kom ner till mig en söndag, så sa han, ja du Torsten, sa han, har du något särskilt du vimpar, sa han, och åka på, så får du gärna det, sa han, för jag är hemma idag så jag kan titta till pannorna. Det är sånt som du behöver inte alls känna dig bunden och vara hemma om du inte vill, sa han.
Eldade ni med ved?
Ja, vi eldade med ved, ja. Både ved och koks. Och vi hade ju stora omgryter i köket. Så man fick upp redan 3:30 på morgonen. För de började 6:00 i köket. Och där kokade ju gröt och vävning i de stora omgryterna. Då hade vi ju ångpanna här nere i. Så där ville ju tur ha upp ångan då och fräs på pannorna. Och hade man inte det så fick man ju ovet för man inte skötte det riktigt. Och då fick man höra att man hade varit ute på kvällen innan och kom sent hem och försovet då.
Jag vet att du höll på att måla här ute också.
Jo, ja, jag har jobbat mycket både med snickeri och målning. Och jag hade ju hand om pannor lite av varje. Jag jobbar mycket i trädgården här, bland annat med klippte gräsmatt och rensa rabatt och sånt där som hör till en trädgård till. Man hjälper till med lite av varje hjälpte vaktmästaren. Men de första åren jobbade vi i huvudsaken mest vid jordbruket. Hugg i skogen första vintern av en som hette Andy Elius, en arbetsledare vi hade, vi fällde skog och de andra de kvistade, så vi hugg ju både stock och ved. Och det gjorde vi ju även sin axel som kom hit, så jobbade vi i skogen på vintern och sen på sommaren var det mest här i trädgården och där lite av varje.
Men sen satte ni in oljeeldning?
Ja, ja, det hade vi ju. Det var ju betydligt bekvämare sen ju.
Hur många var ni här ute i trädgården och arbetade?
Ja, jag kommer inte ihåg. Det var lite olika. Det var på grund av vad vi sysslade med och hur mycket vi hade att göra. Så att,
Men du var här ute i Köpstad och hjälpte till?
Ja, också. Det var vi hos han och Arthur och Gunnar Johansson som plockade potatis. Så det var jag och en som hette Knut Jonsson och Adolf Svensson och den där gamla, jag var ett par stycken.
Fick ni ersättning för det?
Ja, vi fick betalt för vi var där och så hade vi maten där med sig. Så det blev inte så mycket, men jag kommer inte ihåg vad vi fick, men...
När började det att bli så att ni kunde köpa egna kläder och...
Ja,
men det gick ju i områden och...
Ja, det gjorde vi väl knappast någon gång. Ja, det gjorde vi inte, även, gjorde vi inte på Axelssons tid heller. Utan vi var ju med när vi skulle ha kläder. För när fröken Petersen hade så blev det ju inte så mycket. För vi gick ju mest i blåkläder och de där grå och varandra. Som jag sa, trätofflor och stövla. Så vi var ju nästan aldrig finkläder med när vi gick till kyrkan.
Ni hade samma kläder på söndagen som...
Ja, det hade vi. Fast ni var ju rena och hela.
Här fanns alltid nattpersonal.
Ja, vi hade en nattvakt, ja. Som jobbade här.
Var det besvärligt, många besvärliga människor som bodde här som...
Ja, det var ju många. De fick mata och kläder. Men det var ju ingen rätt rullstolsbundna med en Berits. Ja, vi hade den på flygen där. En äldre man, han kröp, han kunde gå, han kröp på knäna. Han satt nu rätt mycket med rullstolen.
Var det så att många var aggressiva?
Nå, det kunde vara en del som var lite sådär häftiga och sådär.
Men det var ingenting som gick ut över dig?
Ja, jag vet en. Vi hade en... Han hette... jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Han är från Lammeltrakten. Jag vet inte om han är kvar där nu. Han kom hem till sin far. Vi hade kommit ihop oss. Det var en måndagkväll. så är det ju rum under personalens matsal. Det är lokaler där och där hade vi matsal. Det var på Axels rutin och så var en måndag kväll vi kom ihop och som om ett par skor. För han hade för sig det att de gjorde skor utav papp. Och jag tänkte det kan inte vara möjligt för det skulle ju inte hålla. Och i alla fall jag var kommit bort på den flygeln där. Och han kom efter honom. Och han hade väl fått ner mig i golvet där. Med var någon bit ifrån ett element mellan en vanlig stol och en karmstol. Och så hade han lagt knäna på bröstkorgen så han då slog mig med knytnävarna. Och sen så blev han ju väldigt aggressiv så att när Axelsson kom och skulle ta rätt på det hela så fick han en linga hand med så han hade åka ut genom dörren. Och sen blev det så att jag blev inlåst på ett rum på natten för de trodde han skulle börja igen. Det var väl ett utbrott han fick och sen så kom ju då doktor Evertsson dagen efter och så var det en förståndare som hade ett hem i Värnamo. De hade haft det tidigare, ett nervhem tidigare. Men de hade flyttat till Värnamo och han var med honom och så de körde han till Växjö. Till Sankt Sifu där, mentalsjukhuset där. Och så var han där en tid och fick chockbehandling och sånt. Så sen kom han ju hem till sin far så han bodde hemma och jobbade ute i samhället i byn där. Annars har han inte varit någon precis som han var för det. Någon våldsam eller så.
Kommer du ihåg var man köpte sina livsmedel?
Ja, det var väl nere på samhället i olika affärer.
Var du med?
Jag heter Gunnar Gustafsson, han är ju en gammal pensionär nu som hade speceriaffärer. Och sen var det en som heter Hultqvist som hade speceriaffärer, de har cykelverkstan nu. Det är helt så nu. Detta var ju speceriaffärer. Och sen var det någonting där på den gamla marknadsplatsen. Där var en affär vi kunde handla specerier. Och sen var det ju då klädesaffärer var Tore Persson och så var det ju Rundstedtska. De sålde ju klärkläder med på den tiden och hade kemtvätt och sånt som man kunde lämna in och få tvättat och pressat. Och nu är det visst bara damkläder och det mesta vi säljer och tyg och sånt.
Hur ofta badade ni?
Ja, det var ju en gång i veckan. Det var ju obligatoriskt. Vi skulle rakas och tvättas och bada. För det fick vi inte göra själv utan det skulle ju personalen göra.
Så du fick inte raka dig själv?
Nej, det fick jag inte. Jag fick inte ha någon raka och sånt själv. Inte någonting överhuvudtaget om jag får säga.
Fick du ha dina pengar själv?
Ja, jag hade inte mycket. Jag hade väl någon småväxel lite någon.
Vad kunde du köpa för pengarna?
Ja, det var inte mycket på den tiden. Det är klart, det var det ju inte så dyrt som man fick klart en hel del. Men och man behövde ju inte köpa så mycket för man fick ju kläder och mat och vad man skulle ha här. Så.
Du hade ingen cykel?
Nej, det hade jag inte. Jo, de sista åren hade jag cykeln. Men inte på fröken Petterssons tid. Och hon hade ju berömt hur bra det var. De fick köra häst och allt möjligt. Och hjälpa till att åka till stationen och hämta varor. Och det var ju så uppåt. Och det var alla sorters instrument. Och hon på om jag var musikalisk och kunde spela och sådär. Så det var ju väldigt uppåt. Och de hade ju gått på det. Trodde ju det var så bra som det var. För de hade ju inte sett det tidigare. Och
du såg aldrig några instrument?
Ja, det var en gammal orgel som stod där. Och så han Ivar, min kompis, han hade ju ett gammalt dragspel han spelade på. Alltså var det ingenting.
Kom man ut hit ifrån kyrkan och hade aftonbön?
Nej, det gjorde de inte förr. Det kunde väl hända någon gång, men det inte vad jag kan minnas. Så det var det inte ofta i alla fall.
Den här traditionen att ni hade julotta?
Ja, det kom ju till på Axelssons tid. Det började de med. Och det var ju obligatorisk julafton varje år. Så samlas vi en timme där uppe klockan 8 på morgonen. Både patienterna, alla patienterna och personal och inbjudna från samhället som har jobbat här. Hade jobbat här tidigare. som ville komma hit och vara med. Så finns här, var vi inbjudna här på, alltså personalen och de inbjudna på kaffe här efter julottan.
Var detta på julafton?
Det var på julaftonsmorgonen, klockan 8.
Hur fick ni julklappar under fröken Petterssons tid?
Ja, det var inte mycket det. Vi fick på någon liten sak, men det var ju inte som i våra dagar nu.
Kom det jultomte då?
Ja, jag har ju varit jultomte här i många år. Sprungit i samhället och delat ut julklappar i olika hem här. Jag var hemma och fevade en jul och för att hans jultomte hade blivit sjuk. Och då ville han ju det att jag, det var ju som jag hade flyttat härifrån. Och så kom han till mig och sa, fråga om jag vill jul, det är klart jag kan göra det, sa jag. Och han har ju fyra barn. Ja, i alla fall så, när vi då kom dit där, vi satt nere i källaren, vi hade tv-rum där nere. Och delade ut, jag hade ju barnen i knät och i sängen. Och delade ut julklappar. Och sen när vi då så slöjde jag upp i köket och dricka kaffe. Och då var jag ju tvungen att ta av mig masken och då ville ju hon, den äldsta flickan, hon ville följa med upp och se vem jag var. Och så sa hon, nej det kan inte, sa hon. Och sådär, så hon fick lugna sig med det och blev där nere. Men sen när vi då skulle åka hem så hade vi ju varit på pappa och tjatat hela tiden och ville följa med och se var jag bodde. Och så sa Eva, nej, sa han, det kan du inte, för han bor långt in i skogen, vi ska köra långt, det flera mil, sa han. Så det åker du inte med, och det kan du inte, sa han. Men hon lyckas övertala hon, så hon fick följa med. Och när vi då körde upp allén upp här till Biskostosa, då förstod ju hon att jag var här. Men sen hade ju Eva berättat, när pappan berättat för henne att jag var bara här tillfället, fast jag hade bott här tidigare.
Mm. Är det någonting mer du tänker på när du tänker på Biskopsbo?
Nej, inte något speciellt. Det var väl det där frågan, det var där man skulle finna sig. Man liksom fick inte göra vad man vill. Man hade ju många roliga minnen. Jag minns ett år jag var i Karlsten, Helmer Karlsten. Han bodde ju här nere. Han jobbade ju här som så kallad vaktmästare. Han var gårdskarl, om vi kallar det för. Jag minns han stod och hyvlade i verkstaden där borta. Och arbetade här bort. Och det var den 1 april. Och jag kom in i verkstaden så sa jag, det är resttelefon till Karlsten, sa jag. Är det det, sa han, han slänger hyvel och bär och allt han har för händerna. Och rusar in här i, till fröken Petsen med andan i halsen, så sa fröken Petsen, vad är nu, vad står på, så han brinner. Nej, ni importade rejttelefon till mig, sa Karlsson. Jo, nej, sa hon, det är alldeles sent, sa hon, jag har ingen telefon. Men sen när han då blev klar över det hela så förstod han ju det, att det var ett aprilskämt. Det är ju sådana små minnen man har. Och jag vet, jag hade en... ett biträde som jobbade med hon, vi hade sygon här uppe på det där rummet som jag har legat på här varför köken. Rökrummet där, där hade vi sygon som satt och sydde där hon. Och så var jag uppe och sa till en gång hon skulle gå ner till arbetshemmet till fröken Karlsson. Så skulle hon ha kläder, vi skulle ha ämna, vi skulle prata om hon. Ja, det är bäst jag gör, sa hon. Hon gör sig väl med det. När hon då kom ner där så var det bara frilskämt. Ja, det var liksom det.
Kommer du ihåg hur många patienter som bodde här?
Ja, det, jag skulle tippa på att det var ungefär 80 patienter och 15 personal. Det var det jag var förvånad över, för att Ekingen där är det nästan fler personal än patienter. Det är ju 10 avdelningar och det är byggt i en plan, så det är ju inga trösklar, inga trappor och sånt, så vi kan köra med rullstolar in till varandra och hälsa på varandra. Och det är 10 patienter på var avdelning. Men där kan vara en 3-4, ibland upp till 5 personal på varje avdelning. Så jag blir chockad över. Mm. Och sen har de ju olika tider. Och sen på kvällarna, där kan de gå... Ni säger att de kan börja tvätta patienterna redan vid 5:30. Och sen får de sitta i morgonrockarna och pyjamas vid kaffebord på kvällen. Och sen så är det ju en del i läge och sen de andra som åker där uppe de får ju sitta och titta på tv. Berit och någon med och sin själva går de och sätts och dricker kaffe och rökar och sätter vid tvn kanske i 2-3 timmar. Och de kan gå och sätta sig när de vill och det är det första säljer ting och titta med någon bra film eller bra pjäsen och då är det då någonting som är bra så tvättar de patienterna efter det och där, de städar de ju inte utan det är särskilt städpersonal och så det, diskar de inte heller utan det är lite smådiskbar som de själva har använt och sen den stor risken kör de ut i vagnen ut i köket och de har det och så att de har det ju väldigt fritt och bra och sin kaffe som patienterna får på kvällarna där får de betala extra för. Så det ingår inte i matpriserna egentligen. Det var det jag reagerade över första gången jag var och tyckte det var konstigt att de inte fick kaffe på, jag fick det på kvällen utan de skulle...
Så Berit får betala sitt kaffe?
Ja, hon får betala sitt kaffe den för på kvällen. Det får de göra det. För deras pengar. Och det har ju personalen hand deras pengar. Inskrin, inlåst i. Så det ger ju med dem när de ska handla och det. Köpa kläder och vad de ska ha. Och det gör jag förmodar att det är julklapparna de får där. För vi får rätt mycket julklappar. Det är såna, dels sådana saker som jag gjort på terapin och dels som jag köpt av sina egna pengar.
Det har ändrat sig mycket sedan du bodde på vårdhem.
Ja, oja. Kolossal. Men det var, så var det ju för att för så liksom ni kunde skicka dem var de ville och långa vägar och det var väl många gånger igenom deras hemförhållande, deras föräldrar de ville inte veta av dem och ta ansvar för dem och så blev det ju så att kommunen fick ta hand om dem och placera dem på olika institutioner och det kunde ju vara sådana som till och med var på ålderdomshem och så kom de ju på hem och var det då sådana som kanske inte hade talförmåga eller våga liksom säga ifrån eller någonting eller de bara gick där och liksom rätta sig efter andra och vad de trodde och de bestämde och sådär så blev det så att de fick vara kvar då. Men på senare år så har det ju förbättrats både ekonomiskt och socialt och förr hade ju inga bidrag varken mödrahjälp eller barnbidrag eller någonting utan de fick ju ta sig fram bäst de kunde och många hade kanske inte arbetat om, särskilt unga, familjer.
När du tänker på er 13 arbetspojkar, för det var så ni kallade
det. Ja, ja.
Vad har hänt med dem? Det är flera som har...
Ja, där är väl, någon är väl död och det är väl någon som har kommit på andra hem som var liksom lite sämre. Men det är en hel del som är gifta. Jag tänker särskilt på två. Ja, de var inte här på min tid för att de var för min tid. Men jag har ju hört berättas en hel del om dem. Och jag har förvånat mig mer än en gång. Var överhuvudtaget var för de kom till Biskopsbo. Men jag skulle ju förmoda att det var genom föräldrarna och den syskon. Att det blir så att de blir placerade här och de jobbade här innan inte Filip Andersson, han var utlärd skomakare så han hade ju liksom skomakeri på fritid och lagade skor till hemmet här och sin, den andra heter Karl-Eskil Johansson, han var byggnadsnickare och de är numera bosatta i Göteborg. Filip han jobbar på Götaverken, gift och har familj och Karl-Eskil Johansson han är gift och har familj och har en stor byggnadsfirma. Så man säger ju att de kom härifrån och till Kjellshagens sinnessjukhus, mentalsjukhus där. Och det var polisen som var hämtade dem för att hon hade låst in, det var på fröken Pettersson fin. Hon hade låst in dem på ett rum och bunnit dörren och låst dörren och satt en stor byrå för dörren. Och när då poliserna kom och skulle hämta de här bägge så för det hade ju, hon hade ju skickat papperna och det var allting klart. Så det var ju bara till väg med dem. Och så sa hon bland annat det att ja, så nu får ni gå försiktigt att väga för det är farliga för allmänheten, sa hon. Ja, det får jag inte några problem, sa hon, för de var ju vana med sånt där. Jag är ju säkert haft värre än dem, sa. Så de fick ju iväg dem och när de då kom till Kjellshagen där så undrade de naturligtvis varför de skulle vara där och varför de blev placerade. Och då sa hon ju det, avdelningssköterskan, att jag sa hon, det var ju för hon är sköter. Det är ju inte min sak att avgöra det, sa hon, för det blir ju läkare och förståndare som bestämmer det, sa hon. Så. Och sen kom det ju sedan jag ut och fick jobb hos bönder och lite vad de sysslar med. Och sen blev det ju gifta, fick det bra, och det är ju fler som har fått det bra. Hon jobbar, en som heter Roland Karlsson. Han jobbar i Borås, jag var från Borås. Han jobbar på posten, sist jag träffade honom, han fått ett körkort. Det har gått väldigt bra. Sen är det en som heter Ingmar Karlsson som har varit och som jag jobbar mycket ihop med. Han är på Ekängen som vaktmästare. Ja, han kom ju dit som patient. Och han har varit där något år, så han är en förståndare där. Ja, han är ju inte där nu, för han har ju flyttat med inte Ola Andersén. Han är ju på det himmet, jag kom till Backagården, han är förståndare där nu, här i alla fall. Och så hjälpte han honom, så han blir förklarad myndig. Så han sköter sig själv nu, har lägenhet i samhället och jobbar där. Det är fyra vaktmästare, så jag blir alldeles förvånad, för jag sa till Evan, klarar du allt detta själv nu? Jag sa han, ja, gör vad jag hinner. Och sen sa han, ja, det är uppe i fyra vaktmästare, sa jag. Så jag tyckte det var konstigt att det behövde vara så många.
Det är... Är det många som du har kontakt med fortfarande utav de här?
Nej, det är det väl inte nu. Ja, Ivar, jag var ett par år sedan. Sen var det en som hette Isor Andersson. Som hade varit här i 17 år. Och han ville ju ut härifrån. Och han är inte på att han hade gått här i många år. Han hade varit på hem i Göteborg. Han kom på barnen. Hans mor dog när han var 15 år gammal. Och blev han placerad på barnhem, och sen har det ju gått hela vägen. Han var ju här i 17 år och jobbade här i köket med lite av varje. Och så ville han ju ut härifrån, så han var ju på Evertsson, och sen kom han i kontakt med sin förmyndare i Göteborg som heter Gunnar Svedberg. Och då hade han gått i 34 år, inte det stod att han var en syskon i livet.
Ja, Torsten, den här intervjun lider mot sitt slut. Och nu vet jag att du både skriver texter och sjunger själv. Och jag tycker det skulle vara både trevligt och fint om du ville avsluta med en sång.
Ja.
Berätta lite grann kring den.
Jag skriver ju en del sånger, både annat, och jag har skrivit en del visor, bland annat om mitt jobb. Och jag tycker det är roligt, det har blivit nu på senare år, för det har inte varit så mycket, men... Och jag är med i en stor sångkör ute och sjunger. Jag sjunger nästan jämt både på jobbet och var jag är. Jag tycker det är min stora hobby. Och nu vill jag avsluta med min senaste sång som jag har skrivit, som är inspelad på band och är nere i Hullvisnäs i Malmö. Jag har en kompis i Hässleholm som jag är mycket personligen bekant med, och han vill gärna ha det inspelat på band. Som har hans föräldrar där nere i Hullvisnäs. Och det var ju meningen jag skulle haft dem med hit här, för en biträd som jobbar här, så är som ville gärna ha det. Och vi hade spelat in ett band, men det här blev fel, så att jag får skicka det hit till en fjällfälle. Kom till Gullgata, du trötta skön. Dög som för dig åt allting vän. När han nedo då på korset stann. Och för dig han blev offerlam. Är du tyngd av synda bördan här. Lämna då dig helt och frälsan kär. Han vill lyfta syndabördan om, och den faller djupt i glömskans hav. Är du trött på jordens sorg och nöd, kan du få ett liv i överflöd. Om du blott på frälsaren vill tro, han vill skänka glädje, frid och ro. Känner du dig modlös, tom och svag, anden till den faller än idag. Frisk för Guds löften gäller än, om du blott vill tro, min käre vän. Snart så kommer Jesus upp och skyn, vilken dag och vilken härlig syn.